12 juli 1995. Bosnien, för detta Jugoslavien.
30 000 muslimska flyktingar har samlats för att söka skydd vid den sista FN-förläggningen som finns kvar utanför Srebrenica. Och efter Srebrenicas fall igår ökar nu bosnienserbernas angrepp mot den muslimska enklaven Čepa, uppger Sarajevo-radion. Čepa har liksom Srebrenica förklarats som skyddad zon av FN och där finns omkring 25 000 flyktingar. Bosnienserbernas militära ledare Ratko Mladic hotar nu med att beskjuta flyktingarna med granater om NATOs stridsflyg går till nya attacker. Och ytterligare omkring 15 holländska FN-soldater vid Srebrenica har tillfångatagits av bosnienserbiska styrkor. Det uppger en talesman för den holländska militären. FN-soldaterna bemannade två observationsposter som intogs av bosnienserberna igår. Sammanlagt håller nu bosnienserberna omkring 40 holländska FN-soldater fångna.
Juli 1995, om allemansrätten.
Hovrätten för Västra Sverige går emot tingsrätten i det uppmärksammade målet om forsränning i Mårdaklev i Västergötland. Utslaget innebär att en dansk researrangör inte får arrangera forsränning utan markägarens tillstånd. Arrangören hade hänvisat till allemansrätten, men nu anser alltså hovrätten att den inte gäller i det här fallet. Kommersiell aktivitet som medför risk för skador på annans mark måste kunna stoppas, anser hovrätten.
Den 13 juli 1995. Bosnien och de etniskt rensande serberna.
Den etniska rensningen av Srebrenica är snart fullbordad. Flera tusen människor saknas. Vad vi vet är att männen förs till läger på serbiskt kontrollerat område. Kvinnor och barn har tvingats ombord på bussar till bland annat Tuzla, där de svenska FN-soldaterna finns.
De 8 000 flyktingar som hittills kommit till Tuzla samlas nu under provisoriska förhållanden på flygfältet där. Flera tusen till är på väg och enligt FNs flyktingkommissariat sker här en humanitär katastrof.
Så att mycket trötta och hårt slitna människor, mycket smutsiga och de har klart haft en mycket strapatsrika dygn bakom sig.
Den nordiska FN-bataljonen i Tuzla försöker nu tillsammans med hjälporganisationerna ordna tak över huvudet, mat och vatten till flyktingarna. Det är nästan bara kvinnor och barn som kommit till Tuzla. De flesta män i vapenför ålder har av serberna förts bort till en by i serbiskt kontrollerat område för förhör. Familjerna har alltså splittrats och nu ikväll säger bosnienserberna att vad de kallar evakueringen av Srebrenica är färdig. Tidigare hade bussar körts fram till FN-basen i Potoshari. Där övervakade de serbiska soldaterna att den etniska rensningen av Srebrenica-enklaven fullbordades. Var de tusentals människor finns och varken är i Tuzla eller i Potoshari vet ingen. Märkliga scener utspelades också igår när den bosnienserbiska befälhavaren, general Mladic, intog FN-basen.
Molim vas, budite veoma strpljivi.
Samo malo.
Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju, također mogu. Obezbedili smo dovoljno i autobusa i kamiona, bit ćete premlačeni do kladnje.
Men naturligtvis litar ingen till serbernas gästfrihet eller till FNs beskydd. 42 holländska FN-soldater hålls nu fångna av bosnienserberna. Resten av bataljonen hålls instängda i basen tillsammans med flyktingarna. Att Mladic personligen och direkt kom till Srebrenica visar vilken stor betydelse bosnienserberna fäster vid erövrandet av enklaven. Mladic anklagas av tribunalen i Haag för krigsförbrytelser, men han är mycket populär bland bosnienserberna. Den serbiska beskjutningen koncentreras nu på två andra av FNs sex fredade zoner, Čepa och Gorazde. Enligt bosnienserberna kan de också falla snart. Både Čepa och Gorazde är isolerade muslimska enklaver omgivna av serbiskt kontrollerat område.
Ja, i alla fall Čepa tror jag att det kan föreligga en rejäl fara för att det kan gå lika illa som det gjorde med Srebrenica.
Skulle också Čepa och Gorazde falla kan 76 000 i huvudsak muslimska civila också tvingas ut på flykt.
Hur motiverar de bosniska serberna det här handlandet?
Jo, det finns en motivering som det i och för sig ligger, faktiskt ligger någonting i, och det är att i de här områdena, de här enklaverna, skyddade zonerna, där finns det bosniska regeringstrupper, och de gör alltså utfall från de här områdena in på serbiskt område, och det är det man säger att man vill stoppa. Man anser sig alltså provocerad.
Mm, men det kan finnas ett annat mål med det här också kanske?
Det gör det säkert, och det verkar nu som om det är att ta över helt och hållet de här enklaverna, muslimska enklaverna, och på det sättet skapa ett sammanhängande serbiskt område som dessutom har anknytning till själva Serbien, alltså ett slags Storserbien. Och det gör man då med sån här så kallad etnisk rensning. Man jagar bort den muslimska befolkningen.
Om man lyckas med det här nu, vad händer då med Bosnien?
Ja, då får vi en liten, man kan säga, en muslimsk enklav egentligen. Staten Bosnien då, som kommer att vara omgiven av fiender. Serbien, Storserbien kan vi nog börja kalla det då. Och Kroatien som mycket väl också kan uppträda fientligt mot muslimerna. De går lätt att isolera, och jag skulle vilja säga att det vore mycket enkelt att de kommer att leva mycket farligt.
Mm.
juli 1995. Nu förfasar sig många. Kung Gustav har haft en åsikt.
Kung Carl Gustav ger sig ikväll åter in i diskussionen om en framtida olympiad i Sverige. I en intervju med Rapport kritiserar han planerna på ett sommar-OS i Stockholm 2004. Kungen anser att det är mycket tveksamt att ansöka om ett OS innan man har de arenor och byggnader som behövs.
Men en sak är väl klart att man har förstått efter det här försöken nu från Östersund ett antal gånger att om man ska ha en chans att lyckas ta ett sånt här engagemang, så måste man nog ha de flesta anläggningar på plats. De ska stå klara innan.
Och det gör de inte?
Nej.
Säger kungen och sätter ett grundskott i Stockholms planer att arrangera olympiaden år 2024. Stockholm har visserligen inte ansökt ännu, men fem personer arbetar heltid på projektet, och det har redan kostat 15 miljoner kronor i planering.
Den totala budgeten ligger i nivån 12 miljarder kronor, och det är klart att det...
Men du har inte räknat OS-byn.
Det är så här att eftersom det är ju då en kommunal planering, och där man kommer att bygga oavsett OS eller inte, så har vi sagt att pengarna ligger inte inne i själva OS-budgeten.
Men utan OS-by, inget OS, så lägg på 8 miljarder eller sådär. Och sen ska det vara ett mediacenter, man ska bygga om Stockholmsmässan och så vidare och så vidare. Arkitekten har haft julafton, det är tydligt. Men många börjar tveka. Kungen har tidigare varit en av de stora tillskyndarna. Denna reporter intervjuade honom under Barcelona-olympiaden, och då var han oerhört entusiastisk för en Stockholms-olympiad. Men idag säger han...
Jag är lite mer reserverad. Nu är jag faktiskt mer försiktig. För att, som sagt, nu krävs att de här anläggningarna ska vara klara, tror jag. För att jag tror även de här kommittéerna har... Jag har lite annan syn på det hela. Men det lovas så kolossalt mycket från olika håll, och så är det inte riktigt så. Och sen så ska det byggas, och så blir det bakslag, och då blir man... Befolkningen får då så att säga en liten snedsyn på det hela, om man tappar förtroende för det.
Och sen har ju landet inte ekonomin heller att sätta igång och bygga anläggningar, så kanske vi inte får i alla fall.
Nej, precis va.
Den pekande olympiagenralen på taket undrar vad vi just kungen ska ge hans projekt ett grundskott. De har ju räknat så gott de nu kunde. Det skulle gå med vinst det här, 200 miljoner. Vilket man kan tycka är konstigt, eftersom Barcelona med olympiaby och vägar och allt annat gick med ett hejdundrande underskott. Och Lillehammer fick bygga nytt och gick 5 miljarder back. Och Stockholm måste alltså bygga en del. Det går ihop, säger olympiagenralen. Men han tycks i alla fall inte övertyga kungen.
Den 20 juli 1995. Om jordbruksminister Winbergs arbete i Bryssel.
Sverige har lyckats stoppa ett antibiotikapreparat som används för att öka mjölkproduktionen. EU-kommissionen ville tillåta bönderna att behandla korna med preparatet Avoparcin. Men efter att Sverige gått samman med 7 andra mindre EU-länder röstades förslaget ner vid det senaste ministermötet. Den svenska jordbruksministern Margareta Winberg.
För första gången någonsin, nu har jag inte varit med så länge, men under mina månader, så hade vi en öppen omröstning. Så vi fick veta vem som röstade vad. Det här var en framgång. Man får ju ta, det är ju de små stegens framgång som man får glädja sig åt. hur det kommer att bli framöver, det får vi se. Men Sverige kommer att vara aktivt på det här området. Och vi kommer att sammanställa, vetenskapligt sammanställa för svensk del, all kunskap som finns för att söka överbevisa kommissionen och ministerrådet om att den linje som Sverige har valt sedan tidigare, alltså att inte tillåta antibiotika annat än när det är nödvändigt för att bota sjukdomar, att den linjen är den rätta.
Jordbruksminister Margareta Winberg.
Den 22 juli 95. Världens öron mot Bosnien och vad FN gör, eller rättare sagt inte gör, i inbördeskriget där.
Flygattacker kan komma att användas. Och idag diskuterar NATO-ledningen bland annat befälsordningen för de eventuella flygangreppen. Enligt den brittiska utrikesministern Malcolm Rifkin gäller fortfarande principen att initiativ till angrepp måste tas av FN, som i så fall ska uppmana NATO att ingripa. Men det systemet har flera gånger kritiserats skarpt av NATOs generalsekreterare Willy Claes. Och NATO-mötet i Bryssel idag ska troligen också tolka om det var Londonmötets mening att hotet om flygangrepp bara ska gälla området kring Gorazde eller även andra skyddade zoner i Bosnien. Det såg igår ut som om EU-medlaren Carl Bildt hade nått en viktig framgång i förhandlingarna med Serbiens president Slobodan Milosevic. Serbien sades vara berett att erkänna Bosnien, något som den franska utrikesministern bekräftade. Men de andra utrikesministrarna vid Londonmötet ville inte godkänna förslaget till uppgörelse. Bara Frankrike var oreserverat för ett godkännande. USA sa att det återstår två viktiga punkter och Storbritannien sa att kontaktgruppen ska fundera på frågan i ytterligare några dagar. Flera av gruppens medlemmar var tveksamma till att godkänna förslaget till uppgörelse eftersom Serbien kräver lättnader i FNs sanktioner som motprestation för ett erkännande av Bosnien. I Bihać-enklaven rapporteras den bosniska armén befinna sig i ett mycket trängt läge. Enligt Sarajevo-radion har tusentals civila flytt till det inre av enklaven undan strider mellan armén och Bosniens serbiska styrkor stödda av den muslimska utbrytaren Abdic. I den gångna veckans offensiv har serberna ryckt fram 5 kilometer på en 15 kilometer bred front.
Åsa Rapp-Barå sammanfattade nyheterna. I London igår kom alltså uppgifter om att EU-medlaren Carl Bildt nått en viktig framgång i förhandlingarna med den serbiske presidenten Milosevic. Serbien sades vara beredd att erkänna Bosnien, men USA och flera andra stormakter underkände uppgörelsen, bland annat för att Serbien som motprestation kräver lättnader i FNs sanktioner. I den serbiska huvudstaden Belgrad väntar man nu på en förklaring från president Milosevic. Är han beredd att erkänna Bosnien och överge de bosniska serberna här i Belgrad?
Från president Slobodan Milosevic kansli har det inte kommit något som helst uttalande efter franske utrikesministerns utspel i London igår kväll, där han påstod att Serbiens president nu var beredd att erkänna Bosnien efter förhandlingar med Carl Bildt. Om nyheter skulle kunna slå ner som bomber så gjorde den här det i Belgrad. Oppositionspartierna rasade mot Milosevic igår kväll i långa tv-sända intervjuer för att han lämnat bosnienserberna i sticket, förrått dem, för att han inte informerat i förväg. Nyheten kom från London, inte Belgrad. När det senare visade sig att Frankrikes utrikesminister dragit förhastade slutsatser, det var inte klart med någon uppgörelse. Carl Bildts medlingsresultat godtogs inte av västmakterna. Ja, då blev förvirringen här så stor att sedan blev det tyst. Bosnienserbernas ledare Radovan Karadzic har utlovat en kommentar idag. Men det var förmodligen i tron att han nu skulle ha fått klarare besked än han hade igår från president Milosevic själv. Att en attitydförändring har skett i den serbiska ledningen gentemot bosnienserberna, det är ändå uppenbart. Regeringen gjorde igår ett för Serbien unikt uttalande. Regeringen fördömde bosnienserbernas planer på att inta den omstridda muslimska enklaven Gorazde. Kristina Gustafsson, Belgrad.
Det väckte med rätta uppståndelse igår kväll när Frankrikes utrikesminister Hervé de Charette meddelade att EU-medlaren Carl Bildt hade fått tillstånd ett avtal med Serbiens president Slobodan Milosevic om att erkänna Bosnien. Ett steg som skulle isolera de krigförande bosnienserberna och möjligen bädda för en fredsuppgörelse. Desto större blev förvirringen när amerikanska källor senare dementerade att ett genombrott hade skett i Bildts förhandlingar med makthavarna i Belgrad. Sanningen ligger sannolikt någonstans mitt emellan, för Carl Bildt hade något slags preliminär uppgörelse med Milosevic att presentera för den så kallade kontaktgruppen som möttes i London på kvällen efter den stora internationella konferensen. Men kontaktgruppen som försöker skapa fred i det forna Jugoslavien avvisade det avtal som Carl Bildt hade med sig, dock inte enhälligt. USA, Frankrike och Storbritannien motsatte sig planen, medan Ryssland och Frankrike ville att EU-medlaren Bildt skulle besegla avtalet. Därför gick Frankrikes utrikesminister ut med nyheten som om allt var klappat och klart i det spel som politiker bedriver också med pressen. Majoriteten som var emot avtalet ska ha motiverat sitt avslag dels med att tidpunkten är fel vald när bosnienserberna är på offensiven, dels med att villkoren inte var tillfredsställande. Men detaljerna är ännu oklara. Bosniendagen i London igår var mångtydighetens dag på mer än ett sätt. Det stora internationella mötet om det fortsatta agerandet i Bosnien tillfredsställde både Ryssland som inte vill gripa in militärt mot bosnienserberna och USA som hade velat ha ett klart uttalat ultimatum om massiva flygattacker. Resultatet blev att västmakterna varnar bosnienserberna för flygattacker om den närmast hotade så kallade fredade enklaven Gorazde anfalls. Och idag sätter sig NATO-ländernas ambassadörer i Bryssel och filar på detaljerna i den plan som redan finns för flygangrepp i större skala. Hotet från Londonmötet gällde just Gorazde och måste tolkas som ett hit men inte längre. Det är där omvärlden kommer att dra linjen. Men den bosniska regeringssidan betraktar gränsdragningen som cynisk och grym och undrar vad som ska hända med de andra fyra FN-skyddade enklaverna som ännu inte har fallit i bosnienserbernas händer. Regeringssidan fick starkt stöd från en rad muslimska länder som samlades i Genève samtidigt som Londonmötet pågick och förklarade att vapenembargot mot bosnienmuslimerna är olagligt. Ett utspel som den bosniska regeringen tolkade som att vapenleveranser från muslimska länder nu är förestående. Samtidigt ringde privatpersoner från en rad länder i Mellanöstern in gåvor till en direktsänd insamlingsgala i jordansk tv. Och bland de som ringde var Israels premiärminister Itzhak Rabin som berättade att han och Jordaniens kung Hussein kommer att skicka en gemensam hjälpsändning till Bosnien nästa vecka. För inte så länge sedan var Israel och Jordanien fiendeländer och de båda ledarnas epokgörande gest visar att fred är möjlig, åtminstone i en del av världen.
Titti Nylander, kommentar.
Den 22 juli 95. Om inbördeskriget Tjetjenien-Ryssland.
Idag kan Tjetjeniens framtid avgöras. Moskvas och den tjetjenska regeringens representanter sitter i ett möte och båda parter säger att de är beredda att idag underteckna en överenskommelse om Tjetjeniens framtid.
Förhoppningarna är nu stora om att parterna den här gången inte ska stupa på mållinjen igen, vilket skett gång på gång under de snart 5 veckor som förhandlingarna pågått. Skillnaden den här gången är att både de ryska och de tjetjenska förhandlarna hävdat med bestämdhet att man i princip är överens när det gäller den viktigaste och avgörande frågan, Tjetjeniens framtida status. Rebellernas chefsförhandlare hävdade i morse att han trodde att man redan idag kommer att skriva under överenskommelsen. Samma sak sa Rysslands nationalitetsminister Vyacheslav Mikhailov som leder den ryska delegationen. Detaljerna kring principöverenskommelsen har inte offentliggjorts, men enligt de ryska nyhetsbyråerna har de tjetjenska rebellerna lyckats få med ett tillägg i det ursprungliga ryska förslaget. Det ryska förslaget går ut på att Tjetjenien ska få en speciell status med utökad självstyre inom den ryska federationen. Frågan är bara om parterna tolkar dokumentet på samma sätt. Igår förklarade den tjetjenske förhandlaren Osman Imaev inför ett hundratals jublande anhängare i Grozny att det inte finns några tvivel om att Tjetjenien kommer att fortsätta att vara självständigt. Det var dock oklart om Imaev menade helt och hållet självständigt eller med utökat självstyre inom den ryska federationen. Den ryska nyhetsbyrån Interfax citerar idag ryska källor som hävdar att Moskva inte kommer att släppa greppet över Tjetjenien. Någon gång sent i eftermiddag får vi svaret. En gemensam presskonferens har utlovats i huvudstaden Grozny. Vladislav Savic, Moskva.
Blandade nyheter klockan 10 den 24 juli 95.
Klockan är 10, här är Ekot. I en förort till Tel Aviv i Israel har minst 5 människor dödats och 28 skadats i en explosion ombord på en buss nu på morgonen. Dessutom uppges flera har fått mycket svåra skador och dödssiffran väntas stiga. Attentatet i Tel Aviv kan vara ett försök att sabotera fredssamtalen mellan Israel och PLO, rapporterar vår korrespondent.
Det här verkar ha varit ett självmordsattentat. En person på bussen ska med andra ord ha burit med sig sprängladdningen. Det är vad polisen för närvarande tror. Och räddningsarbetet har försvårats av att polisen misstänker att det kan finnas ännu en sprängladdning i bussen. Ingen har ännu tagit på sig ansvaret för attentatet, men tidigare har fundamentalistiska organisationer som Jihad och Hamas utfört liknande attacker. Båda grupperna har motsatt sig fredsprocessen och den här attacken är sannolikt ett försök att stoppa den nu pågående fredsprocessen. Och attacken kommer sannolikt också att påverka de förhandlingar som just nu pågår. PLO-ledaren Yasser Arafat fördömer attentatet och kallar det för ett terroristdåd. PLO och Israel har ju satt upp den 25 juli, det vill säga imorgon, som en tidsgräns för det andra steget i fredsprocessen. Det steg som omfattar ett israeliskt trupptillbakadragande från Västbanken och palestinska val. Sabine Römer i Kairo.
Och vi får precis nu veta att den palestinska Hamas-rörelsen tar på sig skulden för sprängattentatet i Tel Aviv. Palestinska Hamas tar alltså på sig skulden för sprängattentatet som hittills har krävt 5 människoliv. En talesman för Frankrikes president Jacques Chirac förnekar uppgifterna om att Frankrike skulle ligga bakom gårdagens bombangrepp mot staden Pale, där serbernas högkvarter är beläget. Enligt den franska tidningen Libération skulle ett franskt plan ha fällt en bomb över Pale på order av president Chirac utan att de övriga allierade underrättats. Och den här attacken skulle då vara en vedergällning för de 2 franska FN-soldater som dödades i Bosnien i förrgår. Bihac-enklaven i nordvästra Bosnien utsattes i natt för nya angrepp från serbiska styrkor. Enligt Sarajevo-radion dödades flera civila när serbiska styrkor från Krajina i Kroatien och bosnien-serbiska trupper angrep den muslimska enklaven, bland annat med granater och raketer. I Sydkorea har ytterligare 3 statstjänstemän i Seoul gripits efter varuhusraset förra månaden. De anklagas för att ha tagit mutor för att strunta i den bristande säkerheten i varuhusets konstruktion. 458 personer dödades vid raset och tidigare har 6 ansvariga gripits. I Göteborg greps i natt 2 av förgrundsfigurerna i den så kallade BMW-ligan och de är nu anhållna misstänkta för bilstöld och inbrott. Männen har tidigare dömts för medverkan i BMW-ligan som agerade i Västsverige förra vintern och specialiserade sig på att stjäla snabba bilar och använda dem som murbräckor vid inbrott. Ekot Johan Wangström.
Det 26 juli 95. Korta nyheter.
I bomben i Paris tunnelbana i eftermiddag så dödade 4 människor och skadade mellan 40 och 50 personer.
Sprängladdningen detonerade på station San Michel klockan 6 ikväll just när kvällsrusningen hade börjat. På stationen fanns förutom Parisbor också många turister. För flera av de skadade är tillståndet allvarligt och en talesman för polisen sa att dödstalet sannolikt kommer att stiga. Premiärminister Alain Juppé och president Jacques Chirac kom till platsen och de sa att allt tyder på att det är en terrorattack. Inrikesminister Jean-Louis Debre beordrade ikväll polisen att inta högsta beredskap inför risken för nya attentat. Bevakningen skärps vid alla officiella byggnader och alla allmänna transporter och platser som kan vara attraktiva för terrorister. Idag då Israel och PLO skulle ha skrivit under avtalet om utvidgat palestinskt självstyre på Västbanken begravdes de fem som dog i gårdagens attentat. Men redan innan begravningen bestämdes att samtalen mellan PLO och Israel ska fortsätta troligen redan den här veckan. Natten till idag samlades regeringsfientliga israeler vid attentatsplatsen i Tel Aviv och demonstrerade mot premiärminister Rabin och regeringen som fortsätter samtalen med PLO. Idag fick vi de här bilderna som visar hur 43 beväpnade rånare avrättas inför publik i Nigerias huvudstad Lagos. Som vittnen fanns också tre läkare, varav en kvinna. Avrättningen som genomfördes i lördags har fått människorättsorganisationer att hårt kritisera Nigerias militära lagar.
Begravningen av den mördade svenske Bandidos-presidenten blev en stor motorcykelmanifestation. Bandidos-medlemmar hade åkt ända från Australien för att närvara.
En begravning av en medlem är en viktig händelse för en så kallad outlaw-klubb. Det är då de visar sin styrka. Det är då alla klubbar som kallar sig lojala måste representeras. När Bandidos svenske president begravdes idag kom Bandidos medlemmar och sympatisörer från Norge, Danmark, England, Frankrike, Tyskland, Holland, Australien till Helsingborg för att hedra den mördade ledaren. Men också mängder av nyfikna.
Jag tycker man ska titta på motorcykelgänget som kommer och sörjer sin kompis.
Ja.
Tycker jag man kan lära mig att titta på. Fina motorcykel.
Du tycker inte att det finns något obehagligt över de här?
Nej, jag har ingen angst för dem överhuvudtaget.
Tycker det är väldigt kusigt när det kommer såna här stora massor med motorcyklar.
Ja. Tycker du att de är obehagliga de här gängen eller?
Ja, de har ju aldrig gjort mig någonting, så det kan jag inte svara på.
Du är inte personligt rädd i alla fall?
Nej, det är jag inte. Mm.
Det här är inte första gången som Bandidos medlemmar begraver en mördad president. 1991 blev den franske ledaren ihjälskjuten, då som nu offer för det våld de själva varit med och startat. Under hela begravningen bevakades kyrkan av medlemmar och den norska klubben Rabies ledda av svenska Bandidos säkerhetsansvarige, så kallad Sergeant of Arms. Men allting avlöpte mycket lugnt.
Vad säger man under en sån här begravning som är så annorlunda?
Ja, för mig är den ju inte annorlunda, utan varje dödsfall behandlar jag ju lika. Det är ju en tragisk händelse som har inträffat. Och det jag pratar om, det är ju om Guds kärlek som omfattar alla människor. Jag menar, inför Gud är alla människor lika.
Vem som mördade Bandidos ledare är ouppklarat, men att det skulle vara deras motståndare Hells Angels är knappast troligt. De flesta av dem befann sig i Berlin, och något gängkrig tror inte polisen på.
Det är i och för sig väldigt svårt att säga, men jag tror knappt att det skulle nå den nivån, så att säga, till gatustridsnivån, så att säga.
Vad grundar du det på?
Nej, jag tror att om konflikten fortsätter på det här sättet så kommer det att gå till på det här viset som har sett nu också.
Det var ABB Atoms vd Jan Runermark och hans föräldrar som omkom när deras bil körde ner i hamnbassängen i Helsingör igår kväll. De körde ut på fel ramp i färjeterminalen. Varför är fortfarande oklart, men den bom som ska hindra bilar från att köra ut på fel ramp var inte nedfälld. En polisutredning har inletts som kommer att visa om det blir något rättsligt efterspel för rederiet. Datastölderna i Sverige ökar dramatiskt. Igår berättade vi om en liga av unga dataproffs som plundrat företag på datadelar för flera hundra miljoner kronor. Totalt uppskattas stölderna till 1 miljard kronor om året. Och det mesta stöldgodset stannar troligen i Sverige.
Det finns ett par hundra företag i Sverige som bygger persondatorer. Med rätt delar tar det inte mer än 10 minuter. Det är i såna här datorer som mycket av stöldgodset hamnar, tror polisen.
De köper alltså in chassin med nätdel från Taiwan till exempel, importerar. Och sen köper de moderkort, hårddiskar, processorer och minnen och bygger in.
Oseriösa företagare då, eller?
De flesta är säkert seriösa och köper i god tro, men möjligen skulle man kunna tycka att de skulle kolla lite bättre vem det är de köper av.
Som nyheten har berättat i tidigare inslag är det datorns vitala delar som intresserar tjuvarna. Minnen, processorer, enkla att bära med sig men värda mer än guld. I datortidningar och i annonsblad letar sig sedan stöldgodset ut på marknaden och köps av vanliga konsumenter eller av företag. Och polisen har svårt att göra någonting åt det.
Jag kan ju inte som polis gå in och kolla ett företag utan att ha beslut om husrannsakan.
Ett tiotal dataföretagare som nyheten har talat med, men som inte vill ställa upp på bild, tror att det mesta av stöldgodset hamnar i Östeuropa. Men det tror inte polisen.
Nu till avdelningen mindre viktiga, men på sitt sätt ändå historiska händelser.
För första gången på 600 år har en magiker utfört det klassiska indiska reptricket utomhus utan till exempel speglar som hjälpmedel, något som till och med den legendariska Houdini gick bet på. Det var den indiske trollkaren Ishamuddin som igår i New Delhi lät ett 3 meter långt rep höja sig av egen kraft ur en korg med hjälp av några magiska ord. Trollkarlssällskapet Brittiska Magiska Cirkeln har utlovat drygt 250 000 kronor till den som kan utföra tricket. Och Ishamuddin ska göra det en gång till i höst innan han gör anspråk på pengarna. Han har legat i hårdträning i 2 år för att lyckas med tricket. Apropå snören, igår kväll sattes nytt världsrekord i spagettikok. 105 kilo och 1 gram är det nya rekordet. 3 kilo och 901 gram över det gamla.
We are winner. We have broke championships from spaghetti.
Men är det något värmerekord på gång i Sverige, tror jag inte, va?
Nej, det verkar inte.
juli 1995. Spelet ute i världen kring inbördeskriget i Jugoslavien.
FNs generalsekreterare Boutros Ghali böjde sig igår för NATOs begäran att han ska lämna över beslutsrätten om flygattacker i Bosnien till FNs militära befälhavare i det för detta Jugoslavien, Bernard Janvier. Hittills har det varit Boutros Ghali själv eller hans högste civile representant Yasushi Akashi som beslutat om och när NATOs bombflyg ska sättas in. Kritikerna har menat att de varit alltför återhållsamma. FN-befälhavaren Bernard Janvier väntas vara mer beredvillig att beordra flygattacker och det gör att västmakternas hot om massiva bombningar nu anses mer realistiska än tidigare.
Den amerikanska senaten hävde alltså igår kväll vapenembargot mot Bosnien. Men ännu återstår en del innan USA verkligen avskaffar förbudet mot vapenleveranser till den bosniska regeringen.
Oavsett hur det går i slutändan med embargot så är beslutet igår i senaten ett stort nederlag för president Clinton. Det strider direkt mot hans politik som tvärtom går ut på att förstärka FN-uppdraget och hota med massiva flygbombningar. Dessutom, utrikespolitiken hör traditionellt USA till presidentens uppgifter, så senaten klampar nu in på hans område. USA har en moralisk skyldighet att ge bosnierna möjlighet att försvara sig mot serberna. Så lät argumenten när senaten efter en mycket känslomättad debatt beslöt att häva embargot. Några konkreta löften om amerikanska vapenleveranser vågar man sig dock inte på. Röstsiffrorna blev 69 mot 29, vilket är mycket betydelsefullt. Det är mer än 2/3 majoritet och därigenom kan senaten ogiltigt förklara det presidentveto som snart kommer. President Clinton varnade in i sista stund för att Storbritannien och Frankrike kommer att dra tillbaka sina FN-styrkor om USA beslutar att häva embargot. I så fall har USA lovat att sätta in 25 000 soldater för att stödja återtåget och USA riskerar bara att dras in än mer i kriget. Men trots det här beslutet så är det fortfarande långt till att embargot verkligen avskaffas. Först och främst måste också kongressens representanthus godkänna senatens beslut. Det är dock mest en formsak. Men så kommer president Clinton att lägga in sitt veto. Det är inte uteslutet att en del av dem som röstade för att häva embargot gjorde det mest för att sätta press på Clinton. Och de kanske inte alls tänker sig att rösta mot presidentens veto när det läggs fram. Vad som nu kommer att ske är därför att kongressen och Vita huset går in i förhandlingar som kan resultera i någon form av kompromiss. Även om senaten håller fast vid sin linje ograverat så avskaffas inte vapenembargot omedelbart för det. Först och främst ska USA försöka få FNs säkerhetsråd att häva embargot för FN som helhet. Om USA istället tvingas agera ensidigt så ska embargot avskaffas först efter att FN-trupperna dragits tillbaka eller 12 veckor efter att den bosniska regeringen begärt att trupperna ska lämna landet. Dessutom ges presidenten möjlighet att ytterligare dra ut på att häva embargot. Så det viktigaste med senatens beslut är kanske att det skickar en stark signal till omvärlden att USA står på tröskeln till att häva embargot. Det kan leda till reaktioner från andra parter som i sin tur i slutändan resulterar i att FN-trupperna verkligen dras tillbaka och vapen strömmar in till Bosnien. Sten Sjöström i Washington.
Och reaktionen i Sarajevo efter det amerikanska beslutet är lättnad. Det känns som om bojorna kring våra händer har lösts, heter det i en kommentar från den bosniska regeringen.
Bosniens premiärminister Silacic är utarbetad, ständigt jäktad, pressad, men visar samtidigt alltid, när det behövs, prov på mästerlighet att extemporera, att oförberett formulera sig kort, kvickt, målande, drastiskt och litterärt. I natt då sa premiärministern: detta är en seger för rättfärdighetens principer. I gyllene bokstäver kommer den att skrivas in i Bosnien-Herzegovinas historia. Bosnien, muslimerna och Sarajevo är ovana vid uppmuntran och glädjeämnen. De kommer att uppfatta senatens beslut som det bästa som hänt dem på 3 år. Beslutet blir föremål för en politisk infighting i Washington och det tar månader innan första vapnet når Bosnien. Men beslutet fungerar omedelbart som en stridsmoralisk vitamininjektion. Detta kommer inte att överskuggas av riskerna med den nya politiken när den realiseras. Att mera sannolikt än någonsin FN-styrkorna drar sig ur och att Bosnien en tid lämnas naket. Att vapnen fodrar träning och att i den muslimska bondehären är ont om soldater med en grundutbildning som gör dem lämpliga att hantera dem. Och Silacic och landets medborgare känner heller ännu ingen baksmälla av att fler och bättre vapen inte stoppar kriget i Bosnien utan trappar upp det. Spontant upplever bosnierna det som att knutarna kring deras bakbundna händer har lösts upp. Staffan Heimersson, Wien.
Kanada hotade på nytt att dra tillbaka sina trupper från FNs skyddsstyrka Unprofor om USA häver vapenembargot mot Bosnien. Våldet kommer att trappas upp om embargot hävs, sa en talesman för den kanadensiska regeringen efter den amerikanska senatens beslut igår kväll.
Igår togs ännu ett steg på vägen mot ett serbiskt erkännande av Bosnien. För andra gången på en vecka träffades stormakternas kontaktgrupp i London och den här gången fick de politiska frågorna stor plats till skillnad från fallet förra gången, säger EU-medlaren Carl Bildt.
Londonmötet och det som har inträffat sedan dess har varit mycket koncentrerat på de militära aspekterna. Det är viktigt. Men samtidigt så kan man ju inte bara ha en bombstrategi, vi måste ha en politisk strategi också.
Sist Carl Bildt var här i London och träffade kontaktgruppen undvek han frågor från medierna. Hans uppgörelse med Restjugoslavien var nämligen klar redan då. Serberna där skulle erkänna Bosnien som stat mot att världssamfundet mildrade sina sanktioner. Men stormakterna tyckte inte att tiden var mogen för en sån uppgörelse. Fredagens möte avslutades istället med hot om nya flygräder om bosnienserberna skulle ge sig på den skyddade enklaven Gorazde. Nu däremot är stämningen en annan. FNs konvojer i Bosnien verkar komma fram och stormakterna tror att deras maktspråk gjort intryck. Inom ett par veckor kan ett formellt serbiskt tillkännagivande av Bosnien komma, tror Carl Bildt.
Ja, det hänger väldigt mycket på utvecklingen under den närmaste tiden i själva Bosnien. Därför att när vi förhandlar med Belgrad så gör vi det för att uppnå förändringar i Bosnien.
Om man önskar göra intryck på bosnienserberna, vad är bäst tror du? Att hota med bombflyg eller att få Restjugoslavien att ta sin hand ifrån dem diplomatiskt?
Jag tror inte att du kan se detta som ett antingen eller. utan jag tror att du måste ha allt detta. Du måste ha självfallet visa militär styrka på marken. Det måste du göra. Du måste gå vidare med den politiska dialogen med Belgrad för att få ett erkännande därifrån. Du måste också i det längre perspektivet visa att den oro som de har vad gäller sin framtid, nu talar jag inte om ledningen så mycket som jag talar om de vanliga serberna som lever i Bosnien som oroade vad ska hända med dem. Att vi har en lösning som gör att de kan känna trygghet för framtiden ekonomiskt och politiskt. Och det måste vi också göra, där är vi inte helt än.
Men i detta nämnde du inte flygattacker.
Och jag sa militära åtgärder, men militära åtgärder är av flera olika slag. Jag hoppas ju att vi ska kunna undvika flygattack. Men vi har ju sagt att vi är beredda att tillgripa flygattacker på en ganska rejäl omfattning. Om det blir en attack mot Gårdst. Och general Mladic har fått det beskedet med stor styrka. Och jag utgår faktiskt från att han, om ingenting dramatiskt inträffar, så kommer han att respektera det.
Det här är Kristina Hedberg i London.
Bosnienserbernas befälhavare Radko Mladic har sagt att skyddszonen Gorazde inte kommer att attackeras så länge de bosniska regeringsstyrkorna i området inte går till militär aktion. Mladic säger också att han är villig att förhandla med myndigheterna i Gorazde. Bosnienserberna erkänner inte den internationella krigstribunalen för före detta Jugoslavien. Tribunalen väckte i tisdags åtal mot bland andra de bosnienserbiska ledarna Radovan Karadzic och Radko Mladic för folkmord och brott mot mänskligheten. Tribunalens anklagelser bekommer oss inte det minsta, sa en talesman i det bosnienserbiska parlamentet igår. Tribunalen har ingen rätt att döma det serbiska folket, sa talesmannen.
27 juli 95. Kärnkraftverken i östra Europa, men framförallt i Litauen, är livsfarliga för Sverige.
Kärnkraftverket Ignalina i Litauen, som ligger 40 mil från Gotland, är ett av Östeuropas farligaste kärnkraftverk. Det hävdar USAs energidepartement i en rapport som återges i Dagens Nyheter. Ignalina bör rustas upp eller stängas omedelbart, anser energidepartementet. Hittills har de amerikanska experterna undersökt 9 kärnkraftverk. Förutom Ignalina utpekas Tjernobyl i Ukraina, Kola i Ryssland och Kozlodåj i Bulgarien som de farligaste anläggningarna.
Den 29 juli 1995. Ändrad spelplan i Bosnien.
Den kroatiska armén rycker nu fram allt längre i sydvästra Bosnien och har erövrat flera bosnienserbiska orter. Samtidigt angriper serberna och deras allierade Bihać-området och hotar den FN-fredade zonen. EUs medlare Carl Bildt kommenterade utvecklingen när han talade i Grisslehamn idag.
På bara ett par veckor har kriget i Jugoslavien blivit allt mer intensivt. Innan sommaren är slut försöker alla parter stärka sina positioner, erövra ny mark.
Vi befinner oss fortfarande i det läge som vi har befunnit oss i några månader faktiskt. Där de olika parterna söker att uppnå militära förbättringar. Jag tror inte att de kommer lyckas i någon avgörande utsträckning, även om de tror det. Och därmed kommer vi förr eller senare komma tillbaka till, eller skapa förutsättningar för en politisk process.
Kroaterna har haft åtskilliga framgångar under de senaste dagarna. Igår erövrades den bosnienserbiska stan Grahovo och idag fortsätter offensiven mot Jajce. Kroaternas framryckning har bromsat upp serbernas offensiv mot Bihać. Den kroatiska offensiven driver upp en ny flyktingvåg. Den här gången är det serber som fördrivs. Och enligt serbisk tv som vi har fått de här bilderna ifrån är det så många som 20 000 människor som uppges vara på flykt undan kroaterna. Striderna just nu skapar nya problem och i värsta fall riskerar konflikten att utvecklas i ett storkrig på Balkan. Det pågår ett intensivt diplomatiskt arbete för att övertyga kroaterna att de måste stoppa sin offensiv.
De har fått mycket kraftiga varningar och de får varningar just nu i förhandlingar som pågår just nu om de faror som ligger i detta.
Hur nära är vi ett storkrig mellan Serbien och Kroatien? Nej,
mellan Serbien och Kroatien, det vill säga mellan så att säga, Belgrad och Zagreb, tror jag inte det är nära ett storkrig. Ett sånt kan komma om allting bryter samman och krigets logik går mot sin yttersta fulländning. Men det vore något att överdramatisera en utveckling som vi ser dessa dagar. Den är dramatisk nog ändå.
Du pratar om varningar. Vad är det för varningar ni har lämnat?
Ja, det har varit mycket tydliga budskap till president Tudjman.
I krigets skugga har Kroatien utvecklats till en stat där presidenten Franjo Tudjman är den allestädes närvarande i medierna. Han och hans parti behärskar största delen av opinionsbildningen. En kritisk tidning finns, men en stor del av den tidningens upplaga brändes nyligen på bål eftersom den vågar sig på själva presidenten.
Tudjman sugandes på en stor fet cigarr likt en maktlysten profitör. Satirtidningen Feral publicerar bilder som andra inte vågar. Tudjman visar upp sig vit uniform på militärparad. Det gjorde den enbente Tito gärna och ofta. Och Feral skämtar om Tudjmans efterapning. Han ser ut som Tito, fast med två ben.
Svakako är det jedan i drugi su ovako, moram reći, nedemokratski. Bez obzira što sada ipak...
I det så vackra Kroatien står två rörelser i samhället mot varandra, menar Goran Prodan. En modern demokrati mot det styrande HDZ-partiet som strävar efter monopol på makten. Och det är statstelevisionens nyheter som sprider HDZ-partiets budskap mest effektivt. President Tudjmans senaste möte eller verk är med i varje sändning.
To je činjenica, vjerojatno zbog činjenice da nismo imali koliko točno ne znam, 900 godina državu, onda možda i te neke.
Hvala. President Tudjman har även starkt inflytande över det tryckta ordet. Det här är de tre största tidningarna i Kroatien. Samtliga kontrolleras...